Ja, nu får ni börja här lite. Det är bara lite snacks idag. Italiensk spanska, eller medelhavssnacks med lite knäckebröd och serrano och lite parmesan och olja och sådär.
Ja, så jättegott.
Och ett svenskt äpple ovanpå.
Vi sitter ju ute idag, vi är ju inte inne.
Nej.
På grund av restriktioner. Så försöker vi göra det lite corona-safe.
Ja, så vi sitter på min gård istället.
Mm.
Och skymningen faller så smått. Snart tänder de nog i den fina granen som det kommunala bostadsbolaget erbjuder oss här.
Härligt. Vi värmer oss med lite te och lite annat i glasen.
Mm. Och har vi riktigt tur så får vi också höra berguven. Som är ett ständigt just sällskap här. Den sitter ju här i en gran sen något år tillbaka faktiskt.
Mm.
Och hoar i skymningen. Det är mest melankoliska ljud man kan tänka sig.
I alla fall inget sånt här klirr av besticken eftersom vi inte har några bestick idag. Utan om det trasar något så är det mer av typ täckjackor och sådant.
Just det.
Inte ens plastbestick.
Nej.
Ingen pasta ikväll.
Nej.
Men tyvärr. Någon gång.
Mm. Snart igen.
Vad har vi för ämnen idag då?
Ja, vi ska ju prata lite om, jag tänkte ta upp det här med nyord. Det presenteras ju i slutet av december varje år. Nya ord som har börjat bli vanliga under året. Språkrådet som presenterar en lista. Så tänkte vi skulle göra någon spaning där. Vad vi tror, vilka ord som kommer ha etablerats i år.
Mm, och jag kommer att prata lite grann om det här med stadskärnorna och utvecklingen av dem. Vi har ju, och då från ett Växjöperspektiv, vi har ju berört det flera gånger, men jag vill ändå lite spaningar och lite forskning kring stadskärnor och corona.
Och jag tar upp en artikel av Hanna Sjögren från Malmö universitet som handlar om miljödebatten och det förhärskande perspektivet som hon och några andra menar kanske glömmer bort det här lite mindre lokala perspektivet. Så det är vad vi erbjuder idag.
Mm. Och sen så lite julklappar på slutet.
Till staden.
Och sen har vi ett experiment också som vi vill att, eller en utmaning som vi vill att våra lyssnare ska vara med på. Det skulle vara jättekul att se. Vi har tänkt lite att om alla som lyssnar, eller så många som möjligt, gå in på vårt Instagram-konto Spaghetti Night-podden. Följ gärna det. Och sen då skriver staden eller orten de bor på. Eller bor i. Och bara det. Det skulle vara häftigt att se om vi var ni som lyssnar, var ni bor någonstans.
Ja, tycker jag. Det vore jättekul verkligen.
Är det folk i mellanstora städer eller är det storstaden?
Ja, precis. Eller är det bara Växjö? Mm. Nej, men jag vet några i andra städer som lyssnar. Men det har varit jättehäftigt att se. Så gör gärna det. Ja, men vi kör väl igång med första ämnet.
Mm.
Och jag tänkte vi skulle prata lite om nyord. Det presenteras ju en lista varje år. Institutet för språk och folkminnen. Och språkrådet som ligger under dem då. Och den brukar ju komma i slutet av december. Och där försöker de ju då fånga ord som säger någonting om vår tid och sådär. Och jag vet inte om ni kommer ihåg några ord från förra året kanske.
Det känns avlägset faktiskt.
Ja. Nej, men jag tänkte vi skulle göra en spaning lite om vad som kan bli det år då. Men vi kan ju börja med förra året. Om jag säger eldost.
Ah.
Har ni ätit det?
Ja. Ja. Som halloumi.
Precis, fast tillverkad då i Sverige väl?
Ja. Ja. Ja,
för att,
ja. Av ko säkert.
Precis. Sen har vi Greta-effekten.
Ja, den var ju klockren förra året.
Klimatdiktatur. Klimatnödläge. Klimatstrejk. Något helt annat. Menskonst.
Just det.
Lågaffektivt bemötande.
Oh, men det brukar de ju använda i skolan.
Precis. Men man kan väl konstatera. Precis. Man kan väl konstatera att det var ju mycket kopplat till klimatet.
Väldigt mycket. Mm.
Som präglade de nya orden. Och det kan ju vara ord som har använts innan. Det är inte så att det ska vara helt nya ord så. Men att de har använts väldigt flitigt året som har varit är ju då några av kriterierna.
Okej, det behöver inte vara helt nya ord.
Nej, som jag har fattat det så är det ord som har börjat användas mer och så. Kan vara låneord, men det ska ju säga någonting om vår tid helt enkelt.
Men de har inte släppt dem än alltså?
Nej, det brukar vara då efter helgerna i december. Runt 27 december, sådär. Så det ska bli kul att se, men och det brukar vara, förra året var det 35. Det brukar vara runt omkring där lite varierat. Så. Jag tänker ju att det är väldigt många som kommer handla om pandemin och corona.
Ja, säkerligen. Omställningar det, och... Ja.
Precis.
Flockimmunitet.
Ja, jag såg ett på en kvällstidning förra veckan. Andra vågen ångest.
Andra vågen.
Har ni den? Ångest.
Japp.
Ja.
Vi sitter ju här ute.
Exakt.
Det är inget man slarvar över.
När kommer tredje vågen ångest, tänker man om det. Nej, men det tänker man ju. Isolering tänker jag också. Ensamhet på något sätt. Kan man, en ny typ av ensamhet kanske.
Smittsäkra.
Ja, precis. Men har vi något annat ord som vi kan... Alltså alla kan ju skicka in förslag till... den här myndigheten, det är ju faktiskt en myndighet och språkrådet som ligger under där då, men de bestämmer ju själva, men man kan lyfta och komma med förslag. Så finns det något ord som vi skulle vilja puffa för lite
just ur vårt perspektiv, eller?
Precis, mellan stora staden, för det var det jag också tänker, jag vill höra lite mer om ni tror det skiljer sig mellan användandet av nyord och ordval så överhuvudtaget vad det gäller storstad och den mellanstora staden.
Ja, säkert vissa epitet sådär som är olika och lite specifika lokalnyheter eller sådär.
Ja.
Det tror jag spelar roll. Men det kan jag inte tänka mig att myndigheten direkt uppmärksammar, utan det får ju sådana som vi uppmärksammar då.
Precis, eller hur?
Som men vad har hänt här då? Eller
jag vet att du har en bubblare där, Alexander.
Ja. Ja, jag har ju då bajshuset.
Ja. Kan du presentera det lite närmare?
Ja, jag kan presentera det som Växjö kommuns nya... Nu sprang en joggare förbi. Växjö kommuns nya hus, helt enkelt, vid stationen i Växjö.
Som, pampiga, stora,
ja, det är fint.
Bygget håller alltså, på länge. Så.
Påkostat bygge. Som, alltså det här, det är ju lite orättvist kanske med bajs. Men det var ju det att det är väldigt glasdominerat och inbjudande för olika fågelarter. Så att det är väldigt snabbt upp. Så blev det så att det bajsades ner. Och det problemet var tvungen att lösas, men det tror jag att de har gjort. Men det hann sätta sig lite i alla fall.
Bajshuset.
Som ett riktigt nyord i Växjö.
Ja. Men annars, så. Ja, det är svårt. Men apropå ditt ämne, Erika, sen om city sådär. Så just kring citydöd och så.
Ja, men det har man pratat om ett tag.
Just för den mellanstora staden. Ja, det har man ju pratat om ett tag. Så det är kanske inget nytt.
Men ändå, ja.
Nej, men sen kan man ju tänka sig olika politiska skandaler sådär i regioner och liksom
visst,
lokala orter.
Vin catering.
Just det.
Har vi ju. här. Precis. Just ifrån Växjö som ja. En restaurang lanserade och som blev, har blivit ett rättsfall och överklagats och allt. Det är ju faktiskt ett helt nytt.
Det är flera kommuner som försöker sig på det med protester från länsstyrelsen. Så får vi se hur det går.
Det är lite intressant.
Vincatering. Ja.
Vincatering, bajshus, ja.
Ja.
vi får se. Helt enkelt.
Ja, men jag har ju ett ämne då som handlar lite grann om att problematisera klimatdebatten och klimatvetenskapens lite mer globala dominans på något sätt. Den har ett väldigt globalt perspektiv hela tiden. Stort yberperspektiv. Och jag tycker det var så intressant att läsa den här artikeln då.
Vad var det för artikel? Kan du
det var Hanna Sjögren, en forskare på Malmö universitet. Universitetslektor som forskar om hur miljöförändringar tolkas utifrån kulturella samhälleliga referensramar. Och hon drog liksom ner det här till det lite mer lokala perspektivet som ibland försvinner i den här dominerande debatten.
Stora bilden.
Ja. Och där ju Greta, det är en väldigt liksom
Greta-effekten.
Mm.
Nyorden.
Apropå nyorden. Men alltså den är väldigt väldigt hänsynsfull. Den är inte liksom kritisk på ett tjaskigt sätt.
Nej.
Men den problematiserar det att Greta och andra klimatdebattörer ofta har ett väldigt så här överperspektiv. De har en total tilltro till naturvetenskap och klimatvetenskap. Och kanske i det ligger liksom att mycket av den teknik och så som driver miljöfrågor och så där har kopplade till befintliga system som kapitalism och så där. Och att det är väldigt, man kan säga att det är inte särskilt samhällskritiskt på det sättet.
Nej.
Det är lite mer systemperspektiv.
Ja. Ja.
Alltså jag vet inte om det är så, men jag tycker det är en intressant fråga. Och att det lokala perspektivet, hur är det att leva i klimatförändringar lokalt? Det försvinner lite grann. Och vad kan man göra lokalt, eller det blir ofta liksom alltid förknippat med att dra ner på koldioxid och
sådär. De stora penseldragen.
Ja, de stora penseldragen. Och jag är inte så djuplodande i det här, men då så tänkte jag just att alltså hur ser miljödebatten och klimatdebatten ut i det lokala? Vi har ju sett till exempel lite klimatdemonstrationer.
Absolut.
Men det är väl små mini-grejer utanför kommunhuset som appellerar, alltså som knyter an till Gretas grej.
Men menade hon att det fanns en fara i det då, att det blev på den nivån och att inte det här perspektivet syns tillräckligt mycket?
Ja, alltså att det inte riktigt ifrågasätter systemet som sådant.
Det blir lite väl vetenskapligt.
Det blir vetenskapen dominerar och vetenskapen är så mycket kopplad till ett levnadssystem som är så etablerat. Mm.
Och då kanske det blir svårt för alltså vanliga människor att agera och göra någonting själv så.
Ja, alltså, på lokal skulle nivå kunna också vara. Och att förändra. Vi har ju en del liksom små föreningar här i stan som hållbarhetsföreningar och sådär, som liksom omställningsföreningar som försöker liksom jobba med frågor om hur ställer vi om på golvet liksom. Och det där, alltså man behöver säkert båda. Men jag tycker det är värt att lyfta de här lokala miljöengagemangen och människorna som engagerar sig. Och då tänkte jag särskilt på Rekoringen,
just det,
som ju är en liksom en rörelse som inte bara finns i Växjö utan i många städer.
Och den har vuxit väldigt mycket på de senaste åren.
Ja, den och det jag tycker är speciellt med den, för den som inte vet vad det är, så är det liksom ett sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder. Så att det är konsumenter och producenter lokalt går ihop till en ring liksom, där man kan då beställa och hämta varor direkt av varandra. Och det finns ungefär 200, kollade jag upp, 200 sådana rekoringar i Sverige nu.
Fantastiskt.
Fast det är det kom från Finland. Jag tror det startade i Finland fast med inspiration från Frankrike. Så det finns säkert liknande grejer.
Ja.
Men det som är annorlunda där, jag menar, den lokala maten har ju varit lite hypad länge.
Oh ja.
Men det blir ofta väldigt exklusivt.
Mm.
Så hur kommer det här in i vardagen? Och där tycker jag att just rekoringen bidrar, jag vet inte om ni håller med, bidrar till, alltså det är så relationellt, för att man
Dels så
träffas
man
bygger
en relation.
Man bygger relation till den producenten, och man hämtar personligen sina varor på en speciell upphämtningsplats.
Mm.
Jag tyckte det var ett fint exempel nu när corona slog till, och vi i Växjö brukar vi ha en stor matmarknad, som säkert många andra städer, just med lokal mat. Men den kunde inte genomföras. Men då föreslog de att man skulle åka ut till producenterna istället. Man gjorde liksom en kring möjligheten till att resa runt. Och då tror jag att man fick komma ut på gårdarna.
Det var väldigt kul.
Så det är just det här relationella. Och det är väl viktigt, bara tänker jag, att dra ner klimatdebatten till det. Och där kan verkligen de mellanstora städerna och små orter liksom bidra med erfarenheter.
Men sen tänker jag, för man når ju en viss typ av målgrupp, jag tänker så här, med klass och liksom. Det visste man ändå inte
verkligen.
Som aldrig kommer åka till en sån rekoring, hur når man dem?
Ja.
Men det är ju en vid,
det har ju inte jag några svar på. Jag,
diskussion. Nej. Men
jag
inte
står
jag heller,
verkligen
men jag bara
för att vi representerar en väldigt privilegierad grupp människor som kan och har tid att handla på det här sättet.
Mm.
Visst, det kräver ju ett socialt kapital, verkligen, det gör det ju.
Mm.
Men det är roligt att se, och där har som sagt just att man har så nära mellan och att det går att mötas på det sättet, det är ju fantastiskt.
Mm, det är häftigt, det är liksom, verkligen.
Och sen har ju också Växjö jobbat så mycket med klimatfrågorna och vunnit priser och allt för sitt systematiska koldioxidminskningsarbete. Och då vill jag ju ändå säga lite att det har ju varit allt från stora transportfrågor ända ner till när jag jobbade på kultur och fritid, så var ju det, var man källsorterade, alltså då var det ända ner till den nivån verkligen i vardagen på det kommunala kontoret. Det tyckte jag verkligen att det var.
Mm,
och
det
att man cyklade och sådär, att folk, även de höga cheferna, kom inte körandes i bil och sådär. Det tyckte jag var jättestor skillnad från arbetsplatser.
Det
tyckte jag faktiskt.
Ja, att det var på riktigt. Mm. Det är häftigt. Så.
Det är lite, kan ju ge effekter när det blir så omfattande. En kommun är ändå en stor organisation.
Ja.
Men ur vårt perspektiv så tycker jag att det är ändå intressant när det här händer, att såna här stora debatter som har sånt enormt genomslag, att de ändå, det kommer upp lite så här, men hallå, det lokala, hur ser det ut?
Precis.
Vårt perspektiv.
Ja. Och det är alltså väldigt viktigt att vi då fångar den bollen och tar den liksom, så att det inte Greta får bära allt. Nej, men alltså det är ju bra att hon tar dem på det perspektivet, kanske att vi då behöver ta ansvar för att faktiskt ta ner det på en annan nivå. Och även media.
Absolut.
Så, tänker jag.
Mm.
Ja, jag tror säkert hon är fullt medveten om det här. Men
säkert.
Ändå. Ja, nu har granen tänts.
Den är så fin, verkligen.
Men vi sitter ju lite under en sån här gatlykta, så det är ju lite...
Den belysningen är ju lite skarp. Men å andra sidan så ser vi ju våra manus och allting.
Exakt.
Så att vi verkligen kan följa dem, det här genomarbetade vi jobbar med.
Det är bra vi har koll.
Ja, det är bra vi har koll. Ja, men det här med stadskärnornas utveckling har vi ju pratat om många gånger.
Mm. Men det är ju så för... intressant att... Ja.
Ja, det är ju ändå intressant. Och det är kanske en av de viktigaste frågorna för den medelstora staden ändå. Allmänt.
Både före och efter corona.
Ja. Absolut. Sen var jag ute då och åt middag på PM igår med min svåger och svägerska som har inte varit i Växjö på några år. Och de tyckte att det hade dött helt centrum. Och när man bor här ser man kanske inte det så tydligt. Men de tyckte att det var jättelite folk. Det finns inga affärer och nu är det ju corona. Så att det är ju restriktioner så det får man ju ändå... Men då, det var det intrycket som de fick. Men då tittade jag på den här lite grann på utvecklingen. När det gällde flödena, det är då Handelns utredningsinstitut som följer det här. De tittar ju på alla möjliga parametrar. Men flödena är ju naturligtvis intressanta för stadskärnornas utveckling.
Och det är liksom människor som...
Ja, människor i rörelse, det är det de mäter då. Och det här är första halvåret 2020, vårt första coronahalvår kan man säga. Men då kan man se, då har de delat in det här då i mellan småstad, medelstor stad, större stad, storstad. Det är de parametrar, eller de olika mätpunkterna som de har. Och här kan man ju se att den som har förlorat mest flöden i förhållande till 2019, det är ju storstaden, tätt följt av de större städerna. Och därefter så kommer den medelstora staden som har förlorat väldigt mycket mindre av flödena under april och maj månad.
Mm. Så ju mindre stad, desto mindre förlust av flöde.
Ja, procentuellt då. Ja. Alltså.
I förhållande till 2019, samma månad är detta då.
Det är lite intressant. Ja. Vad är det som gör det, tänker man?
Ja, och det vet man ju naturligtvis inte. Men nej, det kan ju vara så att det faktiskt är rymligare i de små och medelstora städerna. Att det är lättare att röra sig smittsäkert där eller... Vad det nu än är, men jag tyckte ändå att det var intressant och särskilt utifrån deras reflektion att det ser ganska öde ut och det kan ju ha blivit en förändring nu igen för det här är våren och någon annan mätning finns inte ännu. Men det är kanske så att det är lättare att leva smittsäkert, röra sig smittsäkert i en liten eller medelstor stad. Så att det är mindre folk i affärerna, det är större ytor och lite sådana saker. Det är bara spekulation från min sida.
Men... Det kanske är liksom en vanesak, inställningssak. För i storstäder finns det ju oftast mycket turister. De finns ju visserligen inte där nu. Visst. Men man kan ju ha den känslan av att röra mig i city så är det väldigt trångt. Så är det ju aldrig... riktigt på samma sätt i en mellanstor stad.
Nej. Nej.
Vi räknar aldrig mina superturistflöden på Storgatan eller så.
Nej, och så är det ju. Och det de också påtalar här i rapporten är att det är också så att i storstäderna finns det ju andra ställen att handla. Kanske på köpcentrum och så. Det gör det ju i Växjö. Här finns det ju verkligen det. Men att det är därför som det kanske man har haft en större flödesetapp. För man har mer externa centrum också. Ja, nej men det var en reflektion kring att det kanske faktiskt kan vara så att den medelstora staden kan ur ett pandemiperspektiv ändå vara lite säkrare. Men då gäller det ju också att man nyttjar den. Att man, nu ska man ju inte handla någonstans, så det är bra med det. Men man kan ju kanske gynna sin lokala handel, för det provocerar mig lite att... Alla så, människor som så här gladeligen håller på att säga om hur billigt det är att handla på nätet. Och precis nu när vi satt här så kom en Postnordbil och körde runt och levererade paket här i området. Och det har också miljöeffekter som vi pratar om. Jag menar alla dessa transporter och så.
Mm.
Jag tycker det finns en stor omedvetenhet om att man faktiskt måste gynna den lokala handeln och restauranger och så vidare. Om man vill ha en stadskärna som är levande.
Ja, de som kan. Där kommer ju också det här liksom, förutsättningsperspektivet in.
Givetvis.
Ja.
Men om man har råd och möjlighet. Liksom.
Ja, och
men,
välja. Liksom. Om man har möjlighet att välja.
Ja.
Då
men,
är det ju...
Ja. Absolut. Men ändå kan man ju inte komma från att som boende här så ser man en viss skillnad.
Så
även
är det
jämförelse med andra så är det kanske mindre, men det visst påverkar.
Det påverkar ju jättemycket och det är klart att det är ju stora tapp för alla städerna. Ja. De är ju i den här flödes när det gäller flödena här, det är det ju för alla. Mm. Det är bara den riktigt lilla staden som klarar sig lite
det
bättre.
Det blir ju väldigt intressant, som så många har sagt, att följa vad som händer sen.
Ja.
Kommer det hämta sig?
Och när är sen, då undrar man ju liksom. Hur lång tid kommer det vara så här? Men vi pratade lite om det här att vi skulle tänka ut en julklapp som vi ville ge den mellanstora staden. Årets julklapp blev ju stormköket i år.
Ja.
Men vi ville kontra med något annat till städer som Växjö och andra städer i samma storlek ungefär.
Mm.
Vad vill vi ge? Vad har ni tänkt?
Det är svårt.
Ja.
Ja, men lite på... på det temat kanske man kunde ge staden lite inspiration att skapa det, att skapa om det offentliga rummet så att det blir möjligt att mötas där året runt.
Ja.
Hur gör man det?
Ja,
på ett glest sätt men ändå i någon slags gemenskap kan man fixa liksom markvärme, lite musik så att folk ändå kan...
i någon park.
Ja, i någon park eller på torget. Mm. Något torg.
Att man vill vara ute så. Mm.
Det vore ju jättetrevligt.
Ja.
Att man... ja, det önskar jag att staden fick inspiration till. För att jag tror att vi behöver det. Det finns säkert på enstaka kaféer och restauranger så där att de erbjuder sitt med infravärme och sådär. Men just det offentliga rummet om man inte vill köpa en massa mat eller...
nej, utan man bara kan gå dit.
Ja, ta med sig sin lilla termos och sitta med sin kompis men ändå se andra plats för människor att umgås separat men tillsammans på ett mysigt sätt.
Ja, det vore jättehärligt tycker jag.
Verkligen.
Det slår vi in.
Det slår vi in det tror i ett jag litet medborgarförslag.
Ja, eller hur?
Det kan vi göra.
Det tycker jag nästan vi tänder ett tomteblock på.
Ja.
De är typ 25 år gamla, men det kan nog funka. Skicka med den här presenten med det här adventsblosset.
Oh, ja.
Så.
Titta så fint. Wow. Och julgranen och allt.
Glad advent, alla lyssnare. Och till er.
Glad advent.
Glad advent. Härligt. Det där språket. Det är något speciellt med det. Ja, men fint.
Jättefint.
Men innan vi slutar tänkte jag med utmaningen, experimentet.
Ja, det säger vi igen.
Det säger vi igen, ja. Mm. Vi vill, hoppas, önskar att alla som lyssnar går in på vårt Instagram-konto Spaghetti Night-podden. Och skriver vilken stad eller ort de bor i eller på. Det skulle vara jättehäftigt att se massa olika ortsnamn där.
Ja, verkligen.
Hej med er då.